Det här är Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Jag heter Maggie Strömberg och Viktor Bartkron sitter bredvid mig.
Det gör jag, och bredvid mig sitter Torbjörn Nilsson.
Hallå, hallå.
På dagordningen idag har vi bland annat: så spelar corona in i det svenska kulturkriget. Och förklarar det här med sammanträdet öppnat.
Såg ni Ulf Kristerssons Instagram i helgen?
Nej.
Ja, alltså, jag har sett inte en del Instagram. Hundar och träd, men det kanske inte är det du syftar på.
Nej, han gjorde det. Det var ju internationella kvinnodagen i söndags. Och Ulf Kristersson gjorde precis som förra året en hyllning till stora kvinnor i världen. Det fanns liksom väldigt blandat. Det var familjen, det var...
Margaret Thatcher.
Inte Margaret Thatcher. Alltså det var många, så jag minns inte riktigt alla. Och jag ångrade direkt sen att jag inte hade skärmdumpat alla. Men jag har så himla många politiker skärmdumpar i min mobil ändå. Men det var till exempel liksom kända idrottskvinnor. Hon, ni vet, hon 104-åringen som bloggar var med. Mm-hmm. Och sen så var det då två svenska kvinnliga partiledare, Ebba Busch Thor och Nyamko Sabuni.
Men inte
Annie. Inte Annie Lööf. Och hon var inte med förra året heller, då var bara Ebba med, minns jag att jag tänkte. Men,
ja. Just det, Nyamko Sabuni satt inte som partiledare då.
Nej, då var det Jan Björklund.
Men du tolkar naturligtvis det här på största tänkbara sätt, att det här är en... strategi för att inlämma Nyamko Sabuni i den nya borgerligheten.
Absolut, och att säga till Annie Lööf att allt är inte förlåtet. Inget är förlåtet.
Jag tänker efteråt, alltså om länge, kommer Ulf Kristersson och Annie Lööf gå liksom i terapi då? De var ju, båda har ju pratat om att de gillar varandra som person och sådär. Så kommer de liksom komma över och bearbeta det här när de har slutat vara partiledare och sånt?
Alltså jag tror inte det. Man får inte riktigt.
Det beror väl på hur det slutar. Historien är inte slut. Vi kan vara i ett helt annat läge efter 2022.
Detta om länge.
Det är centern vi pratar om. De kan ändras.
Migrationsfrågan är ju annars det enda som kan konkurrera med corona just nu. Mm. Nyhetsmässigt och i politiken. Bland annat såklart på grund av det som hände i Grekland och Turkiet. Men också på grund av partiledare som Jimmy Åkesson och just andra. Som är...
Och migrationskommittéer och
ja, det. Men sen så fick ju också Ylva Johansson något slags medialt genombrott i sin nya roll som migrationskommissionär i helgen.
EUs gränser är ju inte öppna och ska inte heller vara det. Man kan inte förneka människorätten att söka asyl inom EU. Det är väldigt tydligt reglerat.
Ja, det där var alltså från Agenda där Ylva Johansson var med för att kommentera situationen vid Greklands gräns mot Turkiet. Och ja, det här går ju inte ihop. Du har rätt att söka asyl, men du har inte möjlighet eller rätt att komma över gränsen så att du kan söka asyl. Och det här är ju inte nytt, det här har ju varit EUs politik i decennier, men jag har sällan hört någon företrädare med sån emfas och självklarhet som Ylva Johansson. Och då tänkte jag spontant att plötsligt stod det uppenbart varför Ursula von der Leyen ville ha just en svensk socialdemokrat på den här posten. Alltså ett parti med kanske Europas längsta erfarenhet av att företräda sinsemellan oförenliga positioner och att göra det med självsäkerhet. Aha. Och självklarhet.
Du tänker så?
Jag gör det. Ja, jag gjorde det då.
Det låter helt rimligt.
Hon lät så rimlig, fast det var så orimligt.
Men det är ju sant. Det är ju verkligen Socialdemokraternas gamla paradgren.
Ja, och kanske är det de har kvar som verkligen är starka. Ja, jämför med Ulf Kristersson. Han kan ju inte ens företräda en position samtidigt.
Jag undrar om det där liksom funkar nu när det blir ett krympande parti bara. Men jag menar, Ylva Johansson är ju verkligen fostrad i det. Och van med det där.
Helt klart.
Så det är sant.
Det är onsdag idag, det blev en tung natt för många unga svenska vänstermän och kanske en del andra. Bernie Sanders tappade ytterligare mark i primärvalet i Förenta Staterna mot etablissemangsinstitutionen Joe Biden, som bland annat vann i nyckelstaten Michigan. Det här är ju en podd om svensk politik, men många i den svenska mediebranschen känner ju väldigt starkt för det här. Och jag undrar, gör ni det också? Det är jättemånga på Twitter som vet jättemycket om det här.
Fullkomligt ointresserad. Alltså jag tycker det är så himla tråkigt. Och det enda som är tråkigare är folk som ska förklara primärvalet för en. Det är det tråkigaste jag vet. Men tråkigaste samtalet.
Jag tror att jag ligger på nivån där vi, runt som svensk offentlighet gjorde 1994. När så här, amerikanska konsulter som sossarna använde i valrörelsen då var ett hemskt skällsord.
Där är du.
Ja, liksom, eller så pass intresserad är jag. Eller, jag tänker inte att det är så relevant om det är liksom.
Det vi gjorde en annan iakttagelse när vi pratade här innan. Alltså, det var ju så att coronasmittan finns även i USA. Och både Sanders och Biden har då ställt in kampanjmöten inför de här primärvalen. Och vi konstaterade då att samtliga presidentkandidater i alla partier är riskgrupp. Vilket är ju lite läskigt eller spännande. Men Maggie, du har helt andra tankar om just coronasmittan, stämmer det?
Nej, men det är ju på många sätt det enda man liksom läser om. Och vi märker ju här att det är det som Expressens läsare är absolut mest intresserade av. Och även i politiken är det ju just nu också det enda som det pratas om. Och man känner, och det har kommit en rad förslag från partierna. Idag möter alla partiledarna i regeringskansliet för att prata vidare. Och det kommer väl troligtvis komma fler åtgärder. Men man har ju känt redan sedan det här började komma till Europa att corona liksom passar så bra in i den politiska samtiden. Och då kändes det ju som någonting som verkligen spädde på de pågående Galtan-konflikterna och man tyckte att liksom, eller kulturkriget och att så här, inget ämne är för obskyrt för att lägga in i kulturkriget.
Ska vi förklara lite vad vi menar med kulturkriget och Galtan där kanske?
Ja, men jag tänker så här. Alltså Galtan, det är ju den här skalan man har pratat om nu i flera år om liksom de
typ
nya vänster, dimensionerna.
Typ vänster, liberaler och höger, konservativa eller vad man nu
nya dimensionerna i politiken liksom. Och det som gör att den här frågan faller in där väldigt väl är ju att den handlar om sånt som hur auktoritärt ska Sverige vara? Hur mycket ska man begränsa?
Hur farlig är globaliseringen?
Exakt. Och, men också, har vi förtroende för våra myndigheter eller inte? Och liksom, behöver vi en stark ledare? Vem kan man lita på? Och allting började ju i, liksom, i den svenska debatten med att Hanif Bali, var moderata riksdagsledamoten, var ute och liksom, ja, men tyckte att Sverige var alldeles för soft. Man införde inte tillräckligt med reserestriktioner. Man borde gjort jättemycket i början för att inte få in de här liksom, resefallen som har kommit. Och då var ju också, vid samma tidpunkt så var ju också tidningen Dagens Nyheter som ofta anses stå på andra sidan i det här kriget ute med
på andra
sitt
sidan,
tåg.
Han är
farlig, ja. Exakt. Ute med sitt tåg i Europa.
Coronatåget.
Till och med i Venedig, mitt i den mest utsatta regionen i hela Europa, i norra
Italien. Och detta skrattades ju oerhört mycket bland de liksom mer högerkonst. Eller det skämtades mycket om det på Twitter. Och det såg liksom ut som att corona skulle bli en kamp mellan DN-tåget och Hanif Bali. Men sen svängde ju DN plötsligt och intog en annan position. Har ni följt det här?
Till DNs försvar ska vi säga att man skickade inte ett tåg dit medveten om att man skulle hämta corona.
Nej, det var på inte. Det gick ju mitt under sportlovet. Det var en sportlovsresa och liksom det hände när man var där.
Ja. Man var inte för corona. Men,
nej, ja. Men det blev liksom, det föll ändå väl in i en redan etablerad konflikt och skyttegravar som är grävda sedan länge. Men sen så visade det sig ju att DN intog en helt annan position, eller åtminstone chefredaktören och ledarskribenten Peter Wolodarski. I söndag skrev ju han en krönika där han jämförde Sveriges hantering med bland annat Israels, men han har ju också pratat om andra länder tidigare och att han drev ju linjen att om inte Sverige och svenska myndigheter och svenska politiker går hårdare fram så kommer det underblåsa populism och auktoritära krafter. Det här
är,
detta.
Men det låter ju, det här är ju, är inte det här Peter Wolodarskis Ulf Kristersson moment? Att han liksom,
det här får du utveckla,
ska gå in och så att säga vara med på den sidan för att styra upp den debatten rätt och att vinna opinionsmässigt på det så att säga. If you can't beat them, join them.
Som du tänker samarbeta med SD?
Ja, precis. Det är motsvarigheten. Det är hans, alltså förut har man pratat om Jimmy moment. Jag tänker att Ulf moment, det är när man liksom inser att okej, om inte vi tar den här frågan, om inte vi liksom håller vår flank och sånt där, då kommer bara SD vinna på det här.
Ja, alltså kanske delvis. Man skulle också kunna säga, även om det blir lite mer abstrakt, Donald Tusk moment. EUs Europeiska rådets förra ordförande, han brukade ju, eller han sa ju vid något tillfälle att nu måste alla liksom goda krafter i Europa samlas för att om inte vi tar till drastic measures vid gränsen så kommer det komma några riktigt tuffa killar
och
att göra det istället då. Argumentationen påminner ju. Men...
Absolut, men folk var ju så besvikna på Twitter. Alltså hela det här sansade Twitter, alla de som har stått på Volodarskis sida tyckte ju nu att han hade svikit och han fick liksom skäll från alla håll och... Han twittrade själv att, så här, ja, det här, att det var liksom oväntade reaktioner och att han, folk som inte brukar tycka om honom tyckte om honom och tvärtom.
Det är ju uppfriskande tycker jag.
Ja.
Det är ovant när alla är så vana vid liksom två åsiktskorridorer som rullar på.
Men viktiga gamla arbetsgivare, alltså Dagens Nyheter och tidningen Kvartal, har ju nu hamnat på samma sida. Det måste vara första gången.
Det, det betyder fred i vår tid.
Ja.
Nej, men jag tror att det finns någon form av nationell kontra liksom internationalistisk aspekt i det här.
Okej.
Okay. Alltså att... jag menar, du har pratat om Hanif Bali nu som är ju ett slags så här indikator, kontraindikator för mycket av svensk debatt. Så är det ju bara. Hanif Bali går ut tidigt i en fråga och då blir motsatsen det som är kosher då om du är center-vänster i den svenska Twitter-världen. Medan är du höger eller längre bort så tycker du att ja, Hanif Bali har sagt det här, alltså är det rätt. Och det där sitter så himla djupt i Sverige, men det är bara det att för de som är mycket mer, eller de som har en lite mer internationellt flöde kanske, där finns det ju en annan större indikator, kontraindikator, som heter Donald Trump. Och Donald Trump har ju på mycket blivit motsatsen till Hanif Bali i den här frågan, för ovanlighets skull. Han har ju, eller i alla fall tidigare, spelade ju ner coronasmittan. Och då blev det ju totalt motsatt dynamik i den amerikanska och internationella debatten, att det var ju högerpopulism att spela ner smittan medan det var liksom ansvarsfullt center-left att vara orolig. Och det här har ju liksom clashat i den svenska Twitterbubblan där de som är väldigt så här inhemskt, jag ska inte säga navelskådande, men väldigt så här orienterade kring just Hanif Bali, där hamnade man snabbt i de här positionerna när han var ute och var väldigt orolig väldigt tidigt. Då blev det liksom, det blev riktpunkten för många. Medan då, för de som kanske läser Financial Times, inga namn nämnda, men det finns ju företrädare för det i svensk medieoffentlighet, mm-hmm. så kanske man orienterat sig något mer efter Donald Trump. Eller rent av gjort en egen bedömning. Tänk om
men
det kan vara så bra.
Jag tänker i alla fall att det vi ser nu, det är mer omvälvande än vad vi förstår i svensk politik. Det här kan innebära slutet för Galtanskalan, alltså kulturkriget, allt det här som liksom har dominerat och i viss mån också tråkat ut svensk politik på sistone.
Hur tänker du då?
Jo, men nu kommer vi liksom framöver, tänker jag, ha en höger-vänsterskala, den gamla, den som sitter i många ryggmärg, som är det man kan. Sen kommer kanske Galtanskalan leva kvar, men nu kommer vi också få en helt ny coronaskala som skär det politiska landskapet på ett nytt sätt.
Coronaskalan, okej. Okay.
Och på den skalan så finns det ju då Hanif Bali och Dagens Nyheter i ena hörnet, som vi har konstaterat. I det andra finns väl kanske då Stefan Löfven som sitter och väntar på att myndigheterna ska berätta för honom vad han ska göra enligt svensk tradition.
Mm.
Nu väl
men de är beredda att fatta beslut väldigt fort.
Ja,
myndigheter
de har ju också liksom gått ut med att de ska ge nya pengar till myndigheter och vård och sådär. Men det är ju fortfarande enligt svensk tradition så att det blir liksom myndigheterna som begär till exempel stopp för folksamlingar, vilket de har pratat om att de vill göra nu. Det är inte regeringen som går ut och gör det.
Det är liksom is i magen gänget på något sätt.
Det är is i magen gänget. Och det intressanta är att kanske är Kristdemokraterna också på den sidan.
Mm.
För att...
Vad har Ebba
alltså,
för position
här? Men de är lite oklara på den här skalan. Men för igår var ju Ebba Busch Thor ute och kritiserade Tegnell, statsepidemiologen, för att han hade åkt till Somalia istället för att stanna i Sverige. Men det satt ju långt in igår att Moderaterna och Kristdemokraterna skulle ställa in sitt event i Uppsala idag.
Ja, klockan tre igår eftermiddag kom inbjudan från Kristdemokraternas presstjänst. Kom på öppet möte med Ulf
och
Ebba. Och klockan åtta så kom att det var inställt.
Ja, och en timme före dess så frågade vi Per Gudmundsson. Alltså Expressen skrev en artikel där Per Gudmundsson fick frågan om man skulle ställa in och sa att nej.
Per Gudmundsson som är presschef, va?
Ja,
på Kristdemokraterna.
Ebbas presschef. Men nu har de ställt in. De hade ju fortfarande debattartikeln i DN i morse.
Där de då lanserar en Sverige-turné med möten. Det kan vara alltså, den sämsta
tajmingen. Du menar att Moderaterna ville ställa in snabbare än
Kristdemokraterna? Nej, det har jag ingen aning om.
Okay.
Men Poängen är så här.
Ja.
Nästa vecka så ska Kristdemokraterna ha kommun- och landstingsdagar. De ska ha det på en Finlandsfärja.
Mm.
Igår kom också inbjudan till det. Alltså om det blir så att man rekommenderar att inte hålla stora möten, så utgår jag ifrån att Kristdemokraterna kommer ställa in det.
Det vore ju för sig väldigt så här anti-etablissemang att köra ändå.
Coronafärjan avlöper
Finland.
Ja, men så här Titanic-känslan. Orkestern spelar hela vägen till Åbo. Liksom.
Ja, men för det man känner, det är en svindlande tanke det där. Att tänk om man då åker med, som journalist är man ju liksom inbjuden för att bevaka det här. Tänk om man då åker med och så blir någon sjuk och så hamnar man liksom i karantän på
Vilket
Östersjön
reportage.
Med alla dessa kristdemokrater.
Men jag tänker det kan också ha implikationer på partiet Kristdemokraterna. Det är ju fortfarande ett ganska litet parti med jättemånga falanger, liksom 5-6 grupperingar. Och som jag fattar det här, färjan, är ju tanken är väl att först ska de ha lite möte, så ska några gå av och några ska åka
hela vägen.
Du menar
att de som går av tar
alltså,
över partiet?
Om det blir då karantän i den här färjan och liksom hela allting som händer i partiet bestäms där, då avgörs ju det helt av vilken falang är med i högst utsträckning på själva färden över havet.
Ja, du menar de som blir kvar på båten?
Ja, de som blir kvar. Det är de som kommer liksom styra.
Men det är kommundagar. Det fattas inga beslut på kommundagar.
Säg inte det när man suttit i karantän i 2 veckor. Då måste de ju börja fatta beslut.
Vad ska
men
de
är det inte
snarare göra?
De som är på båten kommer vara där och så kommer de andra liksom köra på i riksdagen?
Ja, typ. Ah, du tänker så.
Det kan bli det blir som Afghanistan nu som har 2 presidenter. Liksom. Liksom Ebba Busch kommer med sin falang och lägger till vid kaj och då står redan David Lega där och är liksom partiledare för den alternativa kristdemokratin.
Som fantastisk kuppen då det skulle vara.
Ja.
Men om man ska vara allvarlig, för det är ju ändå ett allvarligt ämne självklart den här
Men man får
smittan.
Skoja om allt.
Ja, särskilt. Men i alla fall. Jag vill ändå ställa en allvarlig fråga som är så här. Tror ni att corona kommer påverka svensk politik?
Absolut. Jag tror att det är den här mandatperiodens X-faktor. Det är ingen tvekan om det. Det är bara att se när Moderaterna och Kristdemokraterna idag då kommer med den här synnerligen illa tajmade debattartikeln där de radar upp sin samlade kritik mot regeringen och argument för ett regeringsskifte. Och jag tror inte det är någon som känner att det är relevant. Alltså det är som flyktingkrisen 2015, den effekten som fanns för politiken. Jag menar, där hade Löfven tillträtt med en agenda och efter ett år var det ingen som kom ihåg den. Utan allt handlade bara om hur hanterade man det här och sen är förutsättningarna nya när man kommer ur det. Så jag tror absolut att det är...
Man har ju liksom redan glömt på något
och det gäller ju
så här,
finanskrisen för alliansregeringen också. Så, ja visst, allt känns väldigt, väldigt långt bak. Det är klart verkligheten pågår, men det är som någon slags sån här syndaflod som drar igenom systemet och så kommer man ut med på gott eller ont.
Det är oklart hur länge det pågår, men väldigt mycket av politik liksom handgripliga arbetet framöver kommer väl handla om att liksom lägga ett coronafilter på allting. Alltså plötsligt så diskuteras ju nu så här, är det rimligt att företagen ska betala sjuklöneperiod i 2 veckor? Alltså sånt har man ju, varit jättesvårt att diskutera. Plötsligt är det så här, borde inte staten ta den kostnaden så att folk kan vara hemma? Och så
men vadå, Moderaterna vill ju slopa flygskatten. Men jag tänker
ja, men jag menar att ett antal
och LO
normalt
stärka arbetsförmedlingen. Alla har ju sin never waste a good crisis ingång i det här.
Ja, men ett antal normalt omöjliga förslag kan bli möjliga rent sakpolitiskt om du kan göra om dem till coronaförslag så att säga. Så det, på det sättet kommer det påverka definitivt.
Och dessutom så har du sett att historiskt så har alla stora smittor påverkat politiken.
Ja, det är ju en annan hypotes som man kan se. Alltså, på 1900-talet så hade det varit 3 stora pandemier. Och alla de inföll under, för svensk politisk del, synnerligen dramatiska år. Spanska sjukan 1918, liksom världskrig och revolutioner och brödstrejker och allt möjligt. Asiaten kom sen 1957, ett år där det var folkomröstning, koalitionen mellan sossarna och bondeförbundet sprack, regeringen fick avgå, det blev extraval så småningom, ja, massa kaos. Och sen slutligen då Hongkong-influensan som den döptes till 1968. Också ett helt definierande år för en generation människor som sen lyckades infiltrera sig överallt i svensk politik.
Just.
Så byggt på detta så kommer ju 2020 bli inte bara ett coronaår utan ett pandemiår i Sverige är också ett omvälvande politiskt år, bedömt av historien.
Ja, vi skulle kunna ägna hela programmet åt corona och dess effekter, men vi ska försöka hinna med lite annat i det politiska livet också. Vänsterpartiet, hörrni. 3 månader nu med bara succérubriker. Stort inflytande, tvåsiffrigt stöd, förtroendesuccé för Jonas Sjöstedt. Ni har väl sett?
Absolut.
Man kan inte missa.
Nej, och sån här mediedramaturgi tenderar ju att bli självförstärkande, tänker jag. Opinionsmätningar, så blir det sammanvägda opinionsmätningar, så blir det rapporter om opinionsmätningar. Och så. Så det är hög tid, tänker jag, att någon regnar på den här paraden för att skapa lite balans. Så jag tänkte ta det ansvaret.
Varsågod.
Jo, i förra veckan var det då Aftonbladet som hade en demoskopmätning och rubriken succé för Sjöstedt. 10,4% fick man, det var bäst hos demoskop på 15 år för Vänsterpartiet. Kul naturligtvis. Jonas Sjöstedt, han satte sin egen rubrik på det här på Twitter. Vänstern växer, SD backar. Och det var visserligen sant, men om man tittade lite närmare så kanske det inte var fullt så relevant.
Nähä, vadå?
Nej, men alltså det är nämligen så att i den här mätningen så minskar då S och MP mer än vad Vänsterpartiet ökar. Medan Moderaterna och Kristdemokraterna ökar med mer än vad SD minskar.
Vänta, det var för många staplar.
Ja, jag förstod det.
Se framför sig.
Ja, men om vi säger så här, den samlade bilden är att de rödgröna partierna backar trots att Vänsterpartiet ökar. Medan då högerpartierna, om vi då säger Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de ökar tillsammans trots att Sverigedemokraterna backar.
Så vänstern växer.
Vänstern växer, SD backar, det är sant, men det kanske inte är så relevant om man tittar strukturellt och makten ska hamna i svensk politik.
Ja.
Det var det jag kände spontant när jag tittade på det här. Men uppenbarligen så var Vänsterpartiet förberedda på den här typen av invändningar mot sin egen vinkel. För deras presssekreterare, som brukar vara en flitig twittrare, han heter Jonas Wikström. Han hade omedelbart en rant redo och skrev bland annat så här: att vänstervågen rullar på. Och ja, det är en vänstervåg, även när det bara handlar om att balansen inom arbetarrörelsen skiftar. Det är en vänstervåg när väljarna tar sin hand från Löfvens mittenprojekt, och att de gör det är en förutsättning för att högern inte ska vinna 2022. Fler och fler fattar att S inte är kapabelt att leda arbetarrörelsen på 20-talet, men den attitydsförändringen borde gå snabbare.
Alltså vänstervågen,
alltså det är en vänstervåg
att Vänsterpartiet ska leda den rödgröna koalitionen.
Typ, trots att den då minskar. Och det leder till att det är en förutsättning för att högern inte ska vinna. Alltså så här, med förboll för att det är någon strategiskt superslugtanke som jag missar här. Och med förboll för att jag kan vara präglad av någon slags socialdemokratisk spin eller ha någon slags borgerlig grundton i mitt tänkande. Det kan vara så, men jag ser inte riktigt det här ändå. Han vill se en radikaliserad arbetarrörelse, Jonas Wikström. Jag förstår det, men ska den ha något att säga till om i det svenska systemet så måste den ju antingen ha eller vara en del av en majoritet som alla andra. Och senast svenska väljare röstade fram en röd majoritet, det var alltså 26 år sedan, 1994. Senast de röstade fram en rödgrön majoritet, kallar det en progressiv majoritet om du vill. Det var 18 år sedan, det var 2002. Nu är S, V och MP nere på 36% ihop i den här demoskopen. Så om den attitydsförändring som faktiskt finns, alltså attitydsförändring är det ordet han använder, attitydsförändring borde gå snabbare. Om den som faktiskt finns fortsätter i några årtionden till, då har vi väl snart ingen vänster alls i Sverige.
Men det beror ju på hur man ser på Centerpartiet. Är de vänster eller höger?
Ja,
var är de på coronaskalan?
Om man tycker att det är viktigt, ja, det är en annan fråga. Men alltså utgångspunkten är att det är bra och viktigt för svensk vänster att Socialdemokraterna tappar till Vänsterpartiet, då tror jag inte ens att Centerpartiet riktigt blir en del i den ekvationen. Jag har lite svårt att förstå det.
Alltså, men alltså på coronaskalan så måste ju Annie Lööf vara den som är mest liksom alarmistisk.
Va?
Ja.
Hon sitter ju i frivillig karantän. Sen flera månader tillbaks. Ja, hon är föräldraledig. Det är väl frivillig karantän?
Ja, kanske.
Men jag vet inte hur man skär coronaskalan sen mot.
Nu när jag fick ordet vill jag säga en annan sak. Jag vill egentligen ställa mig på Jonas Wikströms sida i det här.
Ja, men vad skönt. Så vi får lite diskussion om saken.
Men det beror mest på att jag var hemma hos honom och köpte böcker för några veckor sedan. Och att han på köpet skänkte mig ett sånt här litet kort som var en inbjudan till Albin Hanssons begravning.
Och det, men alltså, är det något parti gratis som inte marknadsför sig med Per Albin nu för tiden?
Men det är oklart om det
han
går.
Är en gammal person? Eller? Nej. Han var presssekreterare.
Han är presssekreterare i Vänsterpartiet.
Alltså, det finns gamla böcker.
Det finns också unga personer som läser gamla heller. Böcker.
Nej. Låt mig fortsätta.
Absolut.
Lite grann, va? Nej, men vad jag vill landa det här är ju att så här, Vänsterpartiet var ute för några veckor sedan och berättade om sin nya framtidsstrategi, och de ska anta ett dokument där de ska sluta fokusera så mycket på Socialdemokraterna, bli ett bredare parti och sikta på att bygga majoriteter, bruksorter och allt vad det var. Fake news. Det här visar att Vänsterpartiets själ är intakt. Det är alltså så att när både Socialdemokraterna och Miljöpartiet ligger på historiskt låga nivåer och driver Annie Lööfs politik, då tycker ledande vänsterpartister att 10,4% för den radikaliserade arbetarrörelsen, det är kanon. Så Vänsterpartiet är, trots ryktet om annat, fortfarande ett parti som tycker att det är viktigare att ha rätt än att få rätt. Och de skulle egentligen vara helt nöjda med den politiska tillvaron om de bara kunde säga, vad var det vi sa? Medan socialdemokratin ligger i ruiner och Moderaterna säljer svenska pensionärer till ett amerikanskt riskkapitalbolag. Det är där vi är fortfarande. Jag utesluter inte att de kan ta sig därifrån, men jag ser det inte komma just nu.
Men det är ju så. Man har ju hört ganska många gånger, tycker jag, under Aron Etzles partisekreterarskap att man nu ska liksom anta en ny kommunikationsstrategi som ska tala till de breda massorna. Men Vänsterpartiet måste väl vara de som är liksom mest konservativa i sin liksom partikultur och sitt sätt att uttrycka sig. Det sker liksom ingen förändring.
Nej, men de vill ju nå arbetarväljare i bruksorter genom att arbetarväljarna i bruksorter inser att Vänsterpartiet har haft rätt hela tiden. Det är ju lite det intrycket man får när man läser de här dokumenten.
Det är ju svårt att driva Wikströmlinjen här. Men jag tänker så här att man vänder ju inte en atlantångare så där i farten. Och jag har verkligen så här tröttnat också på de här vänsterpartisterna som säger liksom nu den här nya strategin och ny och ny och ny. Och i själva verket så har de liksom hållit på med samma grej ända sedan Jonas Sjöstedt blev partiledare. Och det är ju den grejen som av allt att döma ska fortsätta under nästa ledare. Men pratar man med dem, jag försökte göra det för några veckor sedan och ringa lite folk och så här, få någon slags här avstämning, okej. Hur långt har ni kommit i vändningen av den här atlantångaren? Som alltså då handlar mest om partikultur och hur man ser på sossarna. Och då tycker jag ändå när man hör dem så kan de lägga fram små saker för att säga jo, men det är annorlunda. Och det visar ju inte minst den här höstens liksom nej, vi skiter väl i Socialdemokraterna. Vi röstar mot dem när vi anser att de har fel. Och det gör de de facto också.
Ja, men det stämmer ju. Men det betyder ju inte att det finns en vänstervåg. Alltså, man kan ju bara kolla på liksom SOM-institutet, sån här, känner du dig som höger eller vänster? Då har ju höger har ju dominerat i liksom, jag vet inte, 10 år.
Jo, men det är ju sant. Men det är ju, jag skulle säga att det pågår en högervåg. Det är absolut, men det pågår ju samtidigt en vänstervåg. Men de pågår ju på helt olika platser och ställen.
Liksom. Ja, men och det jag menar i grunden är väl att så här, för en viss kategori dominerande vänsterpartister så spelar den där frågan inte så stor roll. För det viktigaste är att vinna argumentet som har pågått sedan 1917 mot Socialdemokraterna om hur en äkta vänster ska se ut. Det är ju det som ligger
ja, men det är ju konstant i deras strategi. Deras strategi är ju att säga sossarna kan man inte lita på. För att de både för att de så här, samarbetar med fel partier och för att de driver fel politik. Alltså måste vi vara de riktiga socialdemokraterna. Så det är ju en konstant från 1917 och kvar i dagens strategi.
Som man då för några veckor sedan gick ut och talade om att nu gäller en annan linje.
Ja, men
den har bara inte fått genomslagen. Men den kanske
jag skulle säga att det är samma linje. Jag förstår ju i alla fall inte vad skillnaden skulle vara.
Vi får säkert anledning att återkomma även till det.
Tobin, du var ju på Bommersvik i helgen.
Ja.
Vad gjorde du där?
Det är alltså en socialdemokratisk kursgård.
Så att precis. Alltså framförallt så smyg tittade jag in i Tage och Aina Elanders hus som de har där. Det gör jag varje gång jag är där. Och sen så konstaterar jag att de har röjt. Alltså skogsarbetare har röjt här under vintern. Det var egentligen de stora avstämningarna jag gjorde. Men förutom det så var jag på en kongress som FNSU hade.
FNSU?
Denna folkkära organisation.
FNSU. FNSU är alltså, vet ju alla vad det är. Det är ju de nordiska socialdemokratiska ungdomsförbunden förstärkta med lite baltiska stater och typ folk från Färöarna och ja, Grönland ingår ju i Norden också. Så här. Ja.
Mm. De hade tryck? I alla fall kongress. Var det många
journalister där? Det var inte jättestort nyhetstryck. Det var ingen klunga, ingen sändarbil, ingenting sånt.
Men du var där.
Men jag var där.
Så, som en mycket indiskret fluga på väggen. Kan man tänka.
I den grå Bommersvik-stämningen i sörmländska landskapet.
Hur var läget i Nordens unga socialdemokrati då?
Nej, men det var faktiskt rätt spännande ändå. Alltså, det var ju 40 pers, liksom toppmänniskorna i de här organisationerna som satt och pratade. Och de hade, innan de skulle ses så hade de liksom så här skickat in vad de ville snacka om. Och alla hade valt samma två ämnen.
Migration?
Nej, klimat och rättvisare ekonomisk fördelning. Och de låter ju väldigt radikala, tänker man när man lyssnar på dem. I båda de här frågorna. Alltså de var så här, höjda kapitalskatter, de vill låna till massiva klimatinsatser, de vill liksom reglera hela gig-ekonomin. De vill ha hårdare tag mot pengatvätt och skatteflykt och såna här saker. De låter väldigt internationella. Alltså som en internationell vänster. En internationell vänster idag upplever jag så här, pratar om ekonomi på ett helt annat sätt än vad liksom Socialdemokraternas omäktiga verkställande utskott gör. Och de pratar om klimat på ett helt annat sätt också.
Det
låter
egentligen
liksom inte som januariavtalet i alla fall.
Nej, det gillar de nog inte.
Men vad pratar egentligen det vanliga socialdemokratiska verkställande utskottet om?
Hur överlever vi morgondagen?
Mm.
Det tror jag är deras.
Man kommer
det tror jag är ämnet på deras dagordning. Mm. Och sen punkt två. Och hur överlever vi dagen efter morgondagen? Mm. När januariavtalet verkar. Ja, men det är i alla fall på något sätt. Det där är någon slags annan socialdemokrati som man ser. Och på lunchen. För det var lunch där också. Uppe i matsalen. Det är ju massa olika hus.
Vad serverades?
Blomkålsoppa. Och sen fanns något annat vegetariskt alternativ. Så det var vägg. Jag nämnde då ordet januariavtalet vid bordet där jag lunchade med de här ungdomarna.
Och med ens förstod de att du inte var delegat utan journalist.
Jag var förvånad över att jag fick så direkt respons. Och responsen var inte den här vi måste omförhandla det. Responsen var heller inte jobbigt men ändå nu kämpar vi på. Utan responsen var, har vi inte brutit det här innan vi går till val nästa gång, då är vi körda. Och då höjde jag ändå lite på ögonbrynen också sådär och liksom, jaha. Och sen kom det långa utläggningar om hur dumt det här var. Mest hur dumt det var, hur korkat det var att inte tänka alldeles tvärtom. Nämligen skita i regeringsmakten. Och få vara ett parti i opposition som visar vad man tycker och som får liksom komma fram med ny politik i opposition och sådär. Alltså fullständigt för socialdemokratin, för ett socialdemokratiskt parti, främmande världsbild.
Vadå, de tyckte att Löfven skulle gått i opposition istället för att göra januariavtalet?
Ja, och det funkar ju inte för liksom. Alltså det som sitter i väggarna hos Socialdemokraterna är ju vi kan bara förändra oss när vi har regeringsmakten, annars blir det kaos och sådär. Och de här SSU-arnas liksom take var ju väldigt tvärtom. Den var ju, vi måste starta om, bli ett helt annat slags parti, inse att vi inte har 40% potentiellt av rösterna. Och det kan vi inte göra om vi sitter liksom och försöker harva ihop majoriteter i riksdagen för en regeringspolitik.
Men om jag då ska vara djävulens advokat och som ja, tar den rollen på den här gången så är inte det där så som ungdomsorganisationer och inre kritiker alltid resonerar om att gå i opposition. Jag minns bara i närtid när alliansen hastigt och mindre lustigt lämnade över nycklarna till Rosenbad hösten 2014, då fanns det en sån där är i alla partier egentligen att vi har kört fast i regeringsspåren, vi behöver utveckla ny politik, vi behöver tänka om och hitta reformlustan igen och gud, nu ska vi gå in i opposition till sätta arbetsgrupper och så gick allt åt skogen i alla fall.
Ja, men det där är ju sant, men det här var ju liksom toppskiktet. Det här var de som liksom, det är de här som om ett år får jobb i regeringskansliet och de var beredda att säga, det tycker inte jag är så viktigt.
De tycker att sossarna skulle liksom tryckt gult till Ulf Kristersson i regeringsbildningsprocessen.
Vi kom aldrig så konkret.
Det hade man väl inte behövt. Det hade väl räckt att ställa någon form av politiska krav på Centerpartiet, så hade Centerpartiet tryckt gult för Ulf Kristersson så hade allt varit lugnt.
De diskuterar ju liksom utifrån termer av att nej, det här priset kan inte vara värt. Så uppfattar jag det. Och sen var det ju olika, ja men ni vet.
Men hur det resonerar det man om här... att få med sig partiet på att tycka någonting då? För det är ju någonstans liggande i botten av det här. Att Socialdemokratiska partiet av idag i dess topp har ju inte direkt några omvälvande tankar om samhället och politiken.
Nej men och där tror jag det kommer gå mer, eller liksom, det finns ju en rörelse i liksom den ideologiska eller sakpolitiska inriktningen där vi liksom, alltså så här. Det är kongress 2021, va? Går liksom SSU ihop med reformisterna, ihop med liksom tidningen Tiden och med uppbackning av LO för liksom mer radikal ekonomisk politik, då vinner ju de en sån kongress. Frågan är bara om de här fyra liksom, grupperingarna jag räknar upp skulle kunna samarbeta eller enas om någonting.
Det finns ju många korsfalangstrider där och, som eventuellt skulle kunna vakna till liv, ja.
Jag tror att de har fel i den här, som man ofta hör socialdemokrater säga så här, vi måste inse att vi inte längre är ett 40% parti. Jag tänkte när vi pratade om det med vänster-höger-våg att det är helt fel tänkt. Man ska göra precis tvärtom. Man ska fortsätta låtsas att man är ett 40% parti. För det finns någonstans den liksom, bilden även i samhället. Folk tycker att det är liksom normalt att socialdemokraterna styr Sverige trots att de liksom krymper och inte och har väldigt svårt att bygga en majoritet. Och jag tror att det är liksom det enda som håller kvar dem vid makten. Mm.
Det tror jag också. Det var ju ingen som någonsin resonerade om att Moderaterna skulle bilda regering själva när de hade 26-30%. Men när Socialdemokraterna har det så... Fast, även på andra
men
sidan
beror inte det där också på coronaskalan? Alltså... Jo, men på coronaskalan är det där... Keep calm and carry on, liksom. Gör inga stora saker. Sossarna regerar, det är det bästa, det är så det alltid är, det funkar, det rullar. Men ju fler som rör sig bort från den positionen på coronaskalan till Hanif Bali-positionen, den är ju så här, dra ner brallen och säga, förstår ni inte att kejsaren är naken? De har inte 40%, det är inte lugnt och stiltje och fantastiskt om de får regera.
Det här med att du springer in och ut på Bommersvik som du vill som enda journalist, ska man tolka det som att du är någon slags sosse-medlöpare?
Nej, det ska man väl inte göra. Jo, men nej, jag träffade en moderat också på min resa.
På Bommersvik?
Nej, på vägen därifrån så var jag tvungen att tanka och köpa stora dunkar sådana här AdBlue. Som man
och
behöver,
på en bensinmack där träffar man en moderat.
Absolut. Ja, nej, men jag behövde då ha jättemånga dunkar till min dieselbil för att fylla på AdBlue. Och när jag stod och betalade dem, hade gått i flera vänder fram till kassan. Så bakom ryggen så hör jag plötsligt Gunnar Strömmer.
Mm-hmm. Partisekreterare.
Partisekreteraren i Moderaterna. Då hade han varit i Karlskoga på något möte med sitt folk där. Och han var så generös att han hjälpte mig att bära ut mina stora dunkar. Så det kändes ju som att jag mer var köpt av moderater än av socialdemokrater den helgen.
Summan av kotteriet är konstant.
Vet ni, vi har en punkt kvar på vår dagordning.
Övriga frågor.
Övriga frågor, Victor. Precis. Har vi några sådana?
Ja, men vi har faktiskt fått in lite spörsmål bara sedan vårt offentliggörande av den här podden under tisdagen. Då. Vi har fått frågan från Johan Folin om det här är ett mäktigt verkställande utskott. Det kan vi väl nästan bekräfta.
Ja, jag tror att det är det mäktigaste verkställande utskottet.
Som dessutom pratar om politik då och inte bara överlevnad. Eller hur?
Alltså, det är ett så hemskt ord det där.
Det mäktiga växlande utskottet.
Ja, men...
För den som mot förmodan inte kopplar den här referensen så är det då som journalister alltid brukar beskriva Socialdemokraternas verkställande utskott som det mäktiga verkställande utskottet.
Inte, eller i alla fall inte alltid, och inte alla journalister.
Ja, men under många år så skrev ju inte folk verkställande utskottet utan det där lilla epitetet mäktiga. Före.
Men det var för att förklara vad ett verkställande utskott är.
Ja, precis. Ja, men vi har också en Emil Nordfjell. Han undrar om det här namnet, det är på samma tema då, om det är en hyllning eller en sågning av partiets, med stort P, mäktiga verkställande utskott. Alltså, men det är ju faktiskt inte bara socialdemokratin som har ett VU.
Nej, precis. Alltså VU finns ju, Vänsterpartiet har ett VU, Centerpartiet har ett VU, Sverigedemokraterna har ett VU. Miljöpartiet har inte det, de har ett arbetsutskott.
Liberalerna har ett icke-verkställande utskott.
Liberalerna har aldrig verkställt något.
Nej, precis. Nej.
Och Moderaterna har... De har ju också arbetsutskott.
Ja,
eller partiledning.
Partiledningen brukar alltså, säga. Liberalerna säger också partiledning. Jag tänkte på att de skulle heta partiledningen.
Mm.
Ja.
Ja, det finns anledning att återkomma till punkten övriga frågor och då kanske med fler inspel, kritik, synpunkter på det vi har sagt idag. Har ni frågor eller någonting annat, hör av er till oss i sociala medier under veckan.
Men annars är det här mötet avslutat nu.
Mm, vi ses igen på onsdag nästa vecka. Tack för att du lyssnade.